Det finns nästan en halv miljon ledare i Sverige. Här är några av deras röster. Vi vill lyfta och prata om det kloka ledarskapet med ledare som leder varje dag. Det här är till för dig som har motivation att utveckla dig själv och andra. Jag som ställer frågorna heter Samuel Lindén och det är Aliato som står värd för programmet. Idag får jag säga hej till Anders Berg.
Hej. Hej. Tjena. Hej.
Hur är läget?
Tack, det mår bra. Det mår bra.
Många sådana här intervjupoddar börjar ju med den här frågan. Liksom, hur är läget? Hur känns det? Mm. Det är nog lite grann för att man ska komma in i samtalet. Men vi har ju försnackat så mycket. Så vi kan ju gå direkt pang på gröten och ska prata om logistikens framtid och utveckling. Men vi måste börja med lite bakgrund här, Anders. Vem är du?
Ja, jag heter Anders Berg. Jag är 55 år gammal. Representerad av GDL AB. Inom transport- och logistikbranschen. Jag är från Landskrona. Född och uppvuxen där. Bor sedan ganska många år tillbaka i Helsingborg. Och ja, från Landskrona, så jag är boysare. Det är rätt viktigt att tillägga kanske man ska säga här. Va? Men, ja, jag halkade den här branschen lite på ett bananskal. Läste väl 5 år efter gymnasiet. Varav några år i Lund och några år på College USA. Så en blandning av elektroingenjör och marknadsföring och logistik. Så hamnar jag
på GDL.
På GDL.
Och vad står GDL för?
Det står för Gamla Dragarlaget.
Är det sant?
Det är sant. 1735 grundat i Helsingborg. Det är faktiskt, där kan jag gå igång på riktigt.
Ja, alltså.
Så 1735, före upplysningen, före revolutionstiden.
Alltså det är så mycket före så mycket annat. Ja.
Ja, det gäller äldre än systemorkanen, brukar jag ibland skämtsamt säga. Men det börjar faktiskt så att Helsingborg var fortfarande en transitstad ut ur Sverige. Mm. Och sjömännen, eller sjömänskrået, eller hur det funkar på den tiden, ansvarar för varorna för de resande från diligensen till båten, kan vi inte nu säga. Sen blåste en brygga sönder och ville sjömännen inte gå i land. Och då anställde man ett gäng män som fick den uppgiften, och det blev dragarna. Och då grundades dragarlaget, Gamla Dragarlaget 1735. Ungefär så har jag fått den historien berättad. Så det är...
Kolla, aldrig en bra story.
Nej, det är väl där bra.
Men GDL då, nu drar ni inte så mycket. Nu har ni lite mer maskiner till det. Men kan du beskriva verksamheten?
Alltså, vi är ju grund och botten transportföretag. Jag började 1996 med ett par års frånvaro inom familjeföretag. Så då var vi 4 på GDL som ägdes av en lokal sån här ekonomisk förening, lastbilscentral. Vi var 4 som representerade GDL, och sen blev hela det företaget GDL. Och sen 2012 så bytte vi ägare från de ekonomiska föreningarna tillsammans med företag i Kristianstad och Kalmar, och sedermera även Linköping, så blev vi allihopa GDL. Mm. Så det är väsentligt större än det lilla jag började på 96. men det är, vi finns idag på orter från Karlstad till Stockholm och söderöver. 11 orter, terminaler och lager av lite olika karaktärer och olika storlek på olika orter. Och så transporter däremellan. Sen har vi ju inriktning då mot, vad ska vi säga, slutna bilar. Vi delar bolaget som var dubbelt så stort en gång i tiden. Mm. Så de 3 affärsområden blev 3 bolag.
Äger man, vad är era tillgångar? Är det era lager eller lastbilar? Är det planeringsverktyget som vet vart bilarna och sakerna ska vara?
Det är en kombination av alla 3 faktiskt i så fall. Ju. Som jag sa, vi är lite olika på olika orter. Mm. Men det är en kombination av människorna som står bakom och sen tjänsterna. Men vi utför ju samma tjänster och jobbar mot att bli liksidiga på alla våra orter. Mm.
Det har ju hänt jättemycket på tekniksidan. Med, nu pratar jag ur ett konsumentperspektiv. Jag är ju fullständigt ointresserad av vem som kör mitt paket när jag beställt det från Amazon, apoteket eller vad som helst. Jag vill bara få hem det på minsta möjliga besvär. Jag önskar att jag slapp stå i kön på Coop. Liksom. Mm. Och nu finns det ju oändligt många olika tjänster som det har till och med blivit på den nivån att på samma sätt som du går till en e-handel och de har Klarna så vet man, du är safe. Jag har aldrig talat om namnet, men det finns Klarna så kan jag använda den för jag kommer inte bli lurad. Och upplever jag också att på leveranssättet har blivit en konkurrensfördel för handlarna också. Att du kan få hem sakerna på ett effektivt sätt utan att du behöver anstränga. Men det kommer med tidningsbudet på morgonen och så hänger utanför dörren. Där, nu för att nämna en konkurrent är det, där Schenker kommer skicka ett sms och säga så här, var hemma mellan 7 och 16 på torsdag nästa vecka. Hela dagen. Så kanske vi kommer. Och säga hemma och så får ett sms. Vi försökte leverera, vi var inte där. Det är liksom olika ändar av skalan. Vart är ni i detta och hur påverkas ni?
Just den resan kanske, business till consumer, är väl inte vår kärnverksamhet. Det är ju business to business. Vi utför livsmedelstransporter, byggvaror, jordbruk, hela partier. Del- och helpartier. För den sakens skull så kör vi ju även lokalt ut varor åt andra företag som i sin tur levererar vi ju hem ju även åt kommuner i sådana här samordnade varudistribution som vi kör på flertalet kommuner hem till privatpersoner, men det är inte privatpersonen i sig som är vår kund.
Så ni men jag tänker att kraven borde ändå komma på er också, utveckla era tjänster.
Ja, men
vad det
när jag började här så hade man ett datorprogram där man samlade in alla sedlarna i slutet av månaden och så stansade man in dem som man kunde fakturera så man visste vad man hade utfört någonting. Lite skämsamt och kanske styggt sagt mot vissa forna kollegor, men grovt yxat så var det ju faktiskt så till där vi är idag. Vi har ju jobbat i olika miljöer. Vi kommer från flertalet olika bolag och vi har befunnit oss på olika servrar och flertalet företag kanske har flera kundnummer inom GDL. Men den digitaliseringsresan den började vi för något år sedan när vi bytte vårt TMS då till ett gemensamt och fick städa väldigt mycket internt och börja om och håller på nu. Se till så vi hanterar det enhetligt och hittar de möjligheter som vi måste göra. Så precis som du beskriver så måste ju branschen bli lite smartare rent digitalt.
Mm. Och det har varit en bekymmersfri resa och alla har
absolut, absolut, självklart. alla precis använder programmet på exakt samma sätt på alla våra orter.
Och det här är ju inte så affärssystemsimplementeringspodden utan det kanske vi kan ta ett annat avsnitt om.
Men kanske du ska ringa någon annan på det eller kanske till mig.
Hur många anställda är ni i dagsläget?
Alltså vi har ju ett litet eget åkeri som vi har 90-talet bilar på. Mm. Vi har våra terminaler och vi har våra lager och sen så är vi våra tjänstemän. Vårt egna åkeri står för bara strax under 10% av vår verksamhet. Och så, men inom GDL direkt anställda så är vi cirka 360 personer. Mm.
Det är ganska många människor då.
Ja, och vi finns väl då på det så ingår även våra logistikanläggningar. Så 13 olika.
Utspritt över det hela.
Från Karlstad och Stockholm, Linköping, Lidköping och Varberg. Mm. Precis då, vi börjar precis upp i Jönköping här för någon vecka sedan.
Mm. Okej, okay, kul. Cool. Ja. Du sa det här tidigare då, 1735 bolaget grundades. Liksom. Hur känns det för dig att liksom bära det arvet vidare så här?
Alltså, jag personligen tycker jag att jag bara är stolt över det. Det är ju någonting. De som jobbar nära mig inom GDL hade aldrig ställt den frågan för då går 45 minuter ganska fort. Men jag är väldigt stolt över att få jobba på det här och historiskt intresserad och tycker det är skojigt. Så, detta är ju någonting som vi ska försöka förädla och föra vidare och lämna över såklart. Mm. När jag började så fanns det vissa gentlemän, för det är ett var mycket, mycket män i gamla dagarlaget. Tittar jag gamla skrifter och så vidare, så är det rätt så mansdominerat, även om vi nu ser kanske lite annorlunda ut i förhållande till dig. Men visst är det stort, alltså det är roligt. Alltså. Det finns med stolthet man gör det.
Om 11 år, när det fyller 300 år, hur firar ni då?
Ja, då har jag nog hunnit bli pensionär.
Tror du det?
Ja, det beror på om man ska lita på det orange kuvert eller något. Men jag jobbar väl deltid. Alltså, jag tycker det är något väldigt mycket värt att fira. Mm. Det finns en veteranförening som med tjänstemän och tidigare åkare och anställda chaufförer som också är aktiv, som vi väl säkert vill ha något med att säga i hur det ska firas, för fira ska det.
Mm, ja, spännande. Vi ska inte gå riktigt så långt fram i tiden som 11 år framåt, men du säger att du 96 började du. Vad är det som har gjort att du har valt att stanna så länge?
Ja, det är på två sätt, men först och främst, som jag sa tidigare, så när det företaget jag började på var en mindre lokal lastbilscentral ekonomisk förening som växte rätt starkt, rätt så bra fart under några år där. Och det förändrar ju bolaget, och det förändrar ju även min roll. Där jag fått lite nya uppgifter löpande, och sen efter det så skedde försäljningen av den ekonomiska föreningen, och sen gick vi ihop med ytterligare liknande bolag. Så en ständig förändring har det ju varit i bolaget, vilket har gjort att jag också har fått nya arbetsuppgifter. Hade varit nog varit för rastlös för att gå in i förvaltning. Mm. Det ligger inte riktigt i min natur, tror jag. Förändring och omväxling i arbetsuppgifter. Sen samtidigt så jobbar jag ju på marknad och försäljning. Och jag fascineras över vilken möjlighet det är när man jobbar med transport, som är kanske i vissa fall ett onödigt måste, kan tyckas. Men jag får ju besöka väldigt många olika branscher. Mm. Det lilla företaget som har ett stort transportbehov till det stora företaget som har en gigantisk logistikapparat som ska fungera där. Transporten bara är en liten länk i kedjan. Mm. Så det är omväxlingen i vardagen mot kunder och även förändringen i bolaget som jag ser som den största anledningen att jag faktiskt är kvar. Det finns ju de som, mina kollegor, som så roligt tycker det. Ska jag säga att jag har varit med som 1735. Det är bara sedan 1996. Det är
bara... Nej, det är ju häftigt faktiskt att få det. Och som du säger, det här med den utvecklingen och allt sånt där är jätteviktigt för de flesta. Och du skrev dig själv som en icke-förvaltare då. Då är det jätteviktigt. Men det är viktigt att få in för ett bolags utveckling och liksom få in influenser utifrån. Och så här, hur gör du för att inte fastna i samma spår?
Alltså, jag vill nu påstå att det är tack vare mina kunder som den möjligheten ges. Det är som de som ligger långt fram i vissa branscher. Får man vara med och vara ödmjuk lyssnare på. Ja. För att sen ta det till sig och kanske förädla det mot en annan bransch tillsammans med kunder där. Det är väl egentligen att lyssna. Jag är rätt så nyfiken som person, så försöker jag lyssna så mycket som möjligt på vad som sker runt omkring, även från andra branscher, och lyssna på de branscher som har kommit längre än vad egentligen vi har gjort i sig. Va? Mm. Det är väl främst det faktiskt.
Mm. Kul att du säger det där med just kundkram, för då, många människor man pratar med vart de än kommer från säger alltid att deras egen bransch är så vansinnigt konservativ. Och det kan ju inte stämma om man får influenser från andra, vilket folk alltid säger. Men de där borta är det så mycket bättre och du vet sådär. Men åkeribranschen, är det så man säger? Eller logistik?
Transport eller åkeri, det är ju bara vilket som. Men jag har alltid fått höra att det är en väldigt konservativ bransch. Ja. Men, och det är Det är säkert, det ligger mycket i det. Alltså det är inte några större revolutionerande förändringar i kanske själva skåpet eller vad vi nu, i lastbärarenheten. Men ändå med olika sätt att se det på. Det är den vi ska fylla.
Men tittar man bara på totala lastvolymerna i Sverige och den utvecklingen har varit de sista decennierna, så är det ju, fraktas det ju ofantligt mycket mer gods nu över längre avstånd. Yeah. Och det finns väl ingen anledning att tro att det kommer minska, antar jag.
Nej, det tror inte jag heller, men sen så pratar vi sådana här grejer som hur mycket luft är det på alla bilar som man kör förbi här ute, och hur kan vi utifrån ledtider hjälpas åt och fylla den, om vi nu pratar utifrån ett miljöhänseende skulle jag säga då, så vi gör detta smartare.
Om man säger så här, Isovär som transporterar isolering har ju en annan utmaning mot Sankt Erik som transporterar sten i lastfyllande i sina bilar.
Det är
för att nämna några.
Ja, men det är ju så är det ju.
Så är det.
Och det är väl en sak att kunna kombinera grejer. Det är genom kombinationer som vi har ett berättigande inom min näring, för annars kunde ju alla haft sina egna bilar ju. Men då hade vi nog fått ännu sämre fyllnadsgrad på fordonen, men visst, det är sant, vissa grejer väger, vissa skrymmer som man säger, och nästa gång så är tiden helig, och nästa gång så kanske okej, om det inte kommer fram idag så kommer det fram imorgon. Vi har alla, det är många olika behov i det här.
Det man kan konstatera är att ni är en servicenäring till 100%. Ni ska serva kundernas behov. Utan era kunder hade ni inte existerat, för man hade inte bara kört runt tomma lastbilar till tomma lagerhallar för att det är kul liksom.
Nej,
det är ju någonstans som vi kommer in lite grann på. Det här handlar ju såklart om ledarskap och de här sakerna. Det är alltid intressant, tycker jag, att få lite bakgrund, kontext kring vilken miljö du rör dig i när du utövar ditt ledarskap. Och det är ju en väldigt föränderlig värld. Mycket upphandlingar, saker och ting som förändras hela tiden. Nya kundkrav, även om ni inte är på business to consumer-sidan utan business to business, så är det ju hela tiden där man är utmanad. Det kommer... Pandemin påverkar ju flödena, kriget i Ukraina påverkar flödena, Brexit påverkar flödena. Alltså det finns otroligt många olika saker som påverkar detta. Och i min research när jag pratade med mina kompisar här på Alliator så sa de att du är mentalt stark. Och att det ska bli då liksom en superstyrka detta i ditt ledarskap. Liksom. Varför säger de detta?
Om jag ska vara helt ärlig så det kanske... En fråga som jag också så ställer mig, men jag tror att det kanske i så fall, om man uppfattar så är det nu en ren tog man lite sådär på sängen på den frågan, men lite att jag tror faktiskt att jag började på i andra änden. Växte ju upp som äldst av tre syskon med mina bästa polare, hade stora brorsor, så jag var alltid lite osäker och faktiskt kanske inte alltid så mentalt stark. Men samtidigt så började jag under gymnasietiden lite sån här idrottspsykologi kopplat till att jag lärde en del golf på den tiden. Det gör jag fortfarande i och för sig, men kanske inte riktigt lika mycket. Men jag börjar förstå vissa grejer, och framförallt så tror jag att jag samlar på mig kunskaper om allt mellan framgång och det som gick dåligt, och försökt ta lärdom av det. Pappa sa alltid till mig och min bror att kunskap kan ingen ta ifrån er, så... Det var ju för sig att han ville att vi skulle läsa de här böckerna. Men ändå, jag tror att då, det som man kanske tolkar som mental styrka, det är att jag försöker ta lärdom av det som har skett. Både till att förbättra, till att komma ihåg det som har varit bra. Och genom att ha kunskapen så kanske man känner sig där tryggare i situationen. Mm. Det skulle jag nog i så fall säga.
Mm. Ja, men det tycker jag var ett fullgott svar på den frågan.
Ja, det var det.
Jag ska utmana lite grann på det. Liksom. Mm. Hur har det kommit till... Hur har det spelat ut sig om vi tittar på de sista 4-5 åren med de här enorma kriserna som har drabbat oss mycket? Och det blir, jag menar, en kris någonstans här. Vi vet ju, vi världen, jordklotet slutar inte snurra bara för att det uppstår en kris här. Så är det ju. Men någonstans den här osäkerheten i en organisation, vad händer med jobben, vad händer med det här och det här? Liksom, hur har du jobbat med att liksom vara... För din mentala styrka och tro på framtiden i organisationen. Förstår du min fråga? Den var krångligt formulerad.
Ja, det var den. Men ja. exakt vad jag har gjort, det vet jag faktiskt inte riktigt på rak arm. Jag har väl mer en tro om att försöka få människor att ha roligt på, på arbetsplats, känna sig sedd och behövd, delaktig. Mm. De grejerna tror jag är nog så viktiga, tillsammans med en målmedvetenhet och faktiskt någonting som jag lärde mig, det var väl egentligen det här med att hålla koll på sina kostnader också i kristider, bara det är än så viktigare. Jag hade någon föreläsare någon gång som sa till mig att kan man bli rik om man börjar bakifrån? Och det låter ju rätt så käckt sådär, men du måste ha koll på dina kostnader. Mm. Om du har koll på dina kostnader så får du koll på dina intäkter och då får du resultatet i kombinationen däremellan. Så koll på kostnader, målmedvetenheten, glädje och delaktighet. Det är väl någonting som jag i så fall försöker sprida. Och det har varit svårt när det har varit då kris och pandemi att se om detta går hem hos alla när man sitter och har teamsmöte. Mm. Det fysiska mötet är faktiskt i så fall att ha dem vid några tillfällen om året. Jag har personal utspridd. Så på så sätt så är det nästan alltid någon som hänger i skärmen så att säga. Men så att de fysiska möten också får se att vi har samsyn.
Men konkret, vad gör man då när man upplever att jordens, eller att flödena stannar? Ja, men som under pandemin, ganska snabbt ett stopp, det kommer restriktioner som får stor inverkan. Nu är det klart att transport och logistik, ni tillhör ju så här samhällsviktiga sektorer och måste snurra på. Det går ju inte att jobba hemifrån när man driver terminaler och lager.
Nej.
Så sett så var ni ju inte jättepåverkade, men...
Och vi fick väl egentligen en uppgång i vissa grejer. Vi reste inte lika mycket. Vi renoverade hemma och så vidare. Så att det blev ju inom vår bransch så var det ju till och med en uppgång.
Mm. Men såg du det framför dig när de första jobbiga rapporterna började komma?
Nej, vi skulle ju förbereda oss för det ena och det andra och säkra vår verksamhet.
Ja.
Nej, detta var det, jag var nog sjuk den dagen vi lärde oss den hanteringen.
Nej, det är, Nej, men det är ju det som är så, och jag tillbaka till det här med vikten av mental styrka och en trygghet att liksom hela tiden, för det spelar ju ingen roll, ingen hade ju krisplaner som kunde hantera allt detta.
Nej.
För man vet inte vad konsekvenserna blir av den här typen av disruptioner som ställer om samhället, så det är så otroligt viktigt att vara liksom mentalt förberedd för att kunna fatta beslut och sen revidera det också liksom, för att hålla verksamheten snurrande. För ert jobb är ju att se till att era kunder får det de behöver.
Jag har en åkare som jag har gjort en hel del grejer med under alla mina år som vi har känt varandra så lång tid tillbaka. Och han brukar alltid säga att jag min mormor sa alltid det enda bestående, det är förändringen.
Mm.
Och det brukar vi alltid skämtsamt säga i de grejer som vi tidigare arbetade tillsammans och nära varandra. Och har man den inställningen i sin grundsetup så kanske man är mer mottaglig för den när den väl kommer, för man vet att den ska komma.
Mm.
Jag vet inte om det var ett jättebra svar, men jag tror nu är det bästa jag kan ge dig.
Ja, men jag tar det.
Ja.
Jag tar det. Jag tycker det är bra. Det var en klok mormor.
Mm.
Får man ändå säga. Du har ju som sagt varit länge på GDL. Många olika roller. Varit chef och ledare. Blivit chefad och leddad. Också liksom. Vad är, utifrån den erfarenheten, och vad är bra ledarskap? Enligt din definition.
Berörde vi faktiskt lite innan vad jag tycker var. Det är egentligen att man ska ha en glädje för att gå till jobbet. Mm. Skapa glädje för att komma till jobbet. Känna sig delaktig i vardagen på arbetsplatsen. Tydlighet i vad man vill uppnå. Vi har gått igenom en hel del förändringar som man säkert förstår när mina jobb börjar på detta lilla företag till där vi är idag. Vid förändringar tycker jag det är viktigt egentligen att man berättar vad vi vill uppnå, varför gör vi detta och vad vi vill uppnå. Och att vi hela tiden stämmer av var vi är och när vi även är klara hur vi nådde dit.
Mm.
Ta lärdom, som jag sa också tidigare då, av eventuella misstag och även framgångar. Fyra framgångar.
Mm.
Plocka fram vissa grejer som man tror är viktigt för att styra verksamheten och visa var vi står.
Mm.
Och förklara varför vi måste göra dem.
Varför? Ja.
Mm.
Vad jobbar ni då för att utveckla ledarskapen i organisationen? Nu är det ju en ledande
fråga. Ja, jag förstår ju precis vad den är på väg.
Förklara nu varför man ska gå.
För några år sedan så hade vi ju, när vi var lite dubbelt så stora innan vi hade delat oss i tre och så vidare, så startades ju en GDL-akademi. Och det var ju väldigt en förträfflig idé. Och samtidigt också för alla som var chefer att ha en samsyn.
Mm.
Så att även alla medarbetare känner att vi behandlas på samma sätt. Så inte vi gör ett sätt i vår geografi. Vi gör på ett sätt i Kalmar och ett annat i Karlstad och tredje i Varberg. Det kanske vi gör i vissa hänseende fortfarande. Men ambitionen är ju att vi ska försöka tvätta bort sådant.
Ja.
Det jobbar vi med.
Mm.
Och fortsätter jobba med, och har man då varit mitt i det och även stått bredvid i vissa frågor och sett alltihopa, så har vi kommit en bra bit på vägen. Men jag kommer aldrig säga att vi är mål för...
Nej. Det kommer man inte göra. Vad har du märkt liksom när ni väljer att göra den investeringen och skola dig själv och flera av dina chefer och ledarorganisationer, liksom, vad fick ni till för förändring? Vad kan man säga var skillnaden efter när man hade...
Alltså samsynen på grejer, att kunna diskutera utifrån att det finns en ryggrad som vi alla känner till och vi har samsyn kring. Det blir lättare att kommunicera mellan oss som har gått den.
Man får ett språk.
Det är på något sätt början på en kultur också.
Mm.
Skulle jag tro och hoppas också att det har blivit. Jag tror faktiskt det.
Ja. För ledarskap är ju väldigt, alltså ledarskap är väldigt svårt eftersom det till skillnad från ingenjörskonsten inte är ett eller noll.
Den har jag hört någon gång, även i andra hänseenden.
Ja, men vi är ju på en...
Jag är elektroingenjör också, till och med. Det är ännu roligare. Ja.
Det är därför jag reflekterade.
Ja, jag förstod det. Jag förstod nästan det.
Ja, men för jag som också har en ingenjörsbakgrund och botten, för mig är det så himla enkelt att veta att ett plus ett alltid är två, men så kommer det in en massa människor med mjuka parametrar runt omkring och förklarar för mig att det är tre. Och de har rätt. Det är väldigt jobbigt för oss ingenjörer att förlika sig med, för vi kan inte bevisa att det är så. Därför är ledarskapet komplext, och dels då kan man ju dra lite reflektioner för, eller liksom paralleller till dina medarbetare som är födda på 00-talet, 90-talet, 80-talet, 70-talet och så vidare. Det är ju helt andra referensramar de har kring hur en arbetsgivare ska bete sig. Liksom. Ja.
Absolut. Absolut. Och där,
vad är de största utmaningarna med dina 00-talister?
Vi har inga så unga på mina avdelningar. De vandrar vidare inom GDL, mina ungdomar, höll jag på att säga. Men nej, jag har inga bra... Jag har inga direkt i min närhet som är så unga. Just ur det hänseendet så är min avdelning...
Men du har barn som är...
Jag har barn som är i den åldern.
Så du är nära den då?
Ja, det är jag. Vi kan väl lämna den frågan, tror jag.
Ja, det är den djupa sucken gick igenom där. Ja, men det här är ändå, jag tycker det här är jätteintressant, för det är så lätt att sätta sig själv och sin egen generation på väldigt höga hästar om hur upplyst och duktig man är liksom. Men det spelar ju ingen roll vad du och jag tycker. Jag är 80-talist, liksom. Det spelar ingen som helst roll vad vi tycker om den verkligheten som de här individerna kommer komma in med. För det är liksom, det är ett kondensat. Vi kan tycka jättemycket olika saker om det liksom, och det finns för- och nackdelar. Men det är ju någonting som vi måste förhålla oss
till. Ja, men det är ju återigen, för enda bestående är förändringen. Så att jag köper det till 100%, men jag har ingen direkt referens till min arbetsroll och... människor födda på 00-talet.
Vi släpper 00-talisterna och välkomnar dem med öppna armar.
Ja, men absolut. Det är väl platser. Jättebra.
Målstyrning då, för att knyta tillbaka till de här 00-talisterna. Jag skojar bara. Målstyrning är någonting som är jätteviktigt. Du sa det innan här att du jobbat mycket spelar mycket golf. Mm. Det är ju klockrent målstyrningen och där. Men det är också någonting som är väldigt viktigt i en organisation för att dels då definiera målbilden. Någonstans så att vi springer mot samma mål. Det fick ni ju inom ledarskapet och alla samma referensramar. Liksom. Hur jobbar ni med målstyrning i stort organisationen?
Vi satte oss ner och tog fram till 8 stycken viktiga saker som vi ville skapa förändring på. Som vi faktiskt kallade till det fantastiska ingenjörsnamnet GDL 2.0.
Hur många gånger har GDL blivit 2.0?
Ja, det var första gången faktiskt. I alla fall, första gången sedan 1996 i alla fall. Där vi också sa att de skulle vara mätbara.
Ja.
Vilket vi också gör månadsvis. För att skapa samsyn och få med alla. Mm. Det handlar ju... kanske inte rätt ord att handla, men alla liksom... alla ska med på den resan. Det är ju kanske inte att få spetsen så långt fram som möjligt, utan egentligen att få med vagnen hela vägen. Höja lägstanivån som man säger. Kanske inte alltid så schysst att säga så.
Nej,
det handlar om.
Vad är det för typ av nyckeltal ni mäter på?
Ja, det är alltifrån hur vi hanterar våra leverantörer och kunder och även interna processer.
Vad är jobbigast att mäta?
Så jag tycker det är lite pinsamt och jobbigt att säga om inte vi är duktiga mot externt. Mm. Såväl leverantörer av våra åkerier som våra kunder.
Mm.
Det gör mest på något sätt ont, även om jag tycker det är inte, man är inte bra av att medarbetare skulle fara illa om det hade varit så.
Nej,
så
inte.
Men direkt på uppstuds så ja. Är det nu så.
När ni tittar på det tyckte jag var lite intressant att prata om att ni mäter mot era leverantörer och sådär liksom, för de är ju lika viktiga, alltså i den totala leveransen, om ni inte kommer fram för att en leverantör inte har gjort sitt jobb, så är det fortfarande ni som sviker kunden. Det är de vänder sig till er. Liksom. Ja. Vad är det för saker ni jobbar med där?
Nej, men du var inne på det själv lite innan. Vi håller på att digitalisera oss. Hur mycket en, om ni får säga så, då, analog order, hur stor andel är en digital order? Det är ju en trygghet även för leverantören. Och istället för att köra in med ett fysiskt fraktsedel och veta om att jag har fått betalt för den och så vidare, så är det ju även en möjlighet att fokusera på något annat kanske. Så det kan ju vara det. Sen kan vi mäta allt ifrån att vi utför vad vi har lovat i tid och överenskommen tid och sådana saker som är kopplade till det. Det ges ju möjlighet också när man har digitala hjälpmedel i det. Alla går runt med en telefon, sen så finns det ju rätt mycket appar i telefonerna på tala om någon som är född på 00-talet. Men det är rätt bra att ha någon som är född på 00-talet om att telefonen funkar, det har jag lärt mig i alla fall.
Ja, exakt så. Ja, nej, men det där är ju intressant. Och, nu har vi inte tid att träda ner i det lilla kaninhålet, men det här med digitaliseringens baksidor med alla appar och mätbarhet och alltihopa och kontroller och allting. Det finns ju, någonstans finns det en gräns för hur mycket vi kan hålla på och logga.
Ja, varför vi ska ha det kan vi också ställa oss frågan.
Som sagt, vi ska inte gå ner i det. Det där kan man hålla på länge som helst, men jag tycker det är intressant. Det är viktigt att och tänka till på det där, hur mycket hjärnkraft och energi ska man lägga på de sakerna. Jag hade den här diskussionen i morse med några kollegor. Här i dagarna så släpptes ju Sora, som är nästa version av AI som genererar videosekvenser från textinmatningar.
Okay.
Och nu börjar liksom, vi har ju sett det här nu ganska lång tid, text i text, att du kan berätta, skriva en saga och även gör det. Och nu börjar de här videogrejerna komma fram till en nivå som är så otroligt avancerat, så snart så kan du inte tro på någonting du ser liksom, för att det är så häftigt. Och då kommer man ju tillbaka till det här, vad blir kvar då? Vad blir direkt då? Och det är det personliga mötet och upplevelsen av eran leverans, även om då, jag hoppas ju fortfarande att chauffören hoppar ut och säger hej, även om man inte har en fraktsedel i handen.
Ja, men självklart.
Men de sakerna kommer också bli så otroligt viktiga i framtiden, tror jag, när allt annat är bara ett digitalt mossa liksom. Hur jobbar ni med det bemötandet i liksom, hur är man en bra representant för GDL när man träffar kunderna i olika sammanhang?
Alltså, Vi har en sån här, heter det, förarhandbok som vi just nu håller på eller ska uppdatera för att den ligger väl på någon, jag var inte så insatt i vad vi pratade om innan om vissa digitala grejer och så vidare, men vi uppdaterar ju för att vi ska få med alla grejer. Den kvitterar ju vi helst dit. Det är just för att kör du på GDL förväntas du vara en representant för GDL. Där har vi väl kanske inte varit jättetydliga de senaste åren mot vad vi varit tidigare. Det var lite lättare när vi var lite mindre.
Men
om man är större så var det svårt. Vi jobbar analogt då. Nu är vi digitala och jobbar vi på att få ordning och reda på vår resa utifrån den gemensamma servern och vårt TMS. Nästa resa blir just att fokusera på, precis som du säger, leveransen och den som utför den. Och vetskapen om vem vi representerar. Sen får vi väl se hur det ser ut i framtiden. Vem och hur, men någon ska köra den sista milen.
Vilket leder oss in på framtidsspaningen här. Vi pratade lite grann om det här innan. Jag tyckte du gav mig en väldigt intressant reflektion givet de marknader du är inne på. Att det här är så viktigt så det blir känsligt att prata om, eftersom ni är så djupt integrerad del i vad era kundföretag levererar och hur man jobbar med de här sakerna. Men utan att gå för djupt in i det och blotta affärshemligheter här, så är vi såklart nyfikna på hur ser liksom transportmarknaden ut. Vi pratar AI som vi var inne på lite grann här, elektrifiering, drönare, autonoma fordon och allt det där. Vad ser du i din spåkula? Nu får du kommer inte gå i pension innan du fyller 300 år, hoppas jag.
Nej, men just nu, och jämför, tittar jag bara 5, kanske 10 år tillbaka, alltså skillnaden här är ju, ligger jättemycket kopplat ihop med miljötänk.
Mm.
Det här, det är jag själv som också tänker det här att vi lånar bara jorden av våra barn och barnbarn. Det är ju något som har vuxit fram i rätt stor utsträckning på många håll och kanter. Så tittar jag bara några år framåt, så tror jag först och främst vi måste skapa en långsiktighet i hur vi ställer om. Och det finns inte en medicin till att ställa om hela transportnäringen, utan det får man väl hitta rätt i. Allt ifrån gas och de varianter av gas som finns och kommer att finnas och tillgå. El, ska vi köra långt, ska vi köra kort, är det en liten bil, är det en stor bil? Sverige och järnväg, ja. Det byggdes när det byggdes. Och persontrafiken ska också åka med där. Men järnväg är ju i vårt jättelånga land för endast de snart 11 miljonerna. Så borde ju järnväg framförallt vara ett jättebra alternativ.
Mm.
Och så då vår samhällshets med ledtid. Att jag,
tillbaka att, till mitt leveransval där.
Men att jag inte vet vad jag ska göra imorgon.
Nej.
Behöver jag beställa, vi ska på fest på fredag och fan jag har inga skor, och så ska jag beställa dem på torsdag.
Ja.
Vill vi leva så så kommer det även kosta på miljön.
Mm.
Så vill inte jag gå till affärer, men ska köpa det på nätet från ett centralager.
Ja,
det räcker att du kör på motorvägen från Malmö till Jönköping och räknar hur många som har flyttat dit där i var varannan kommun man kör igenom.
Alla är bästa logistikläget i hela Sverige när man läser på kommunskyltarna.
Ja, fast egentligen är det bara Landskrona som är
det. Ja, det är klart. Men jag anar en viss eftertänksamhet från din sida när det kommer liksom till framtidsutvecklingen i de här områdena. Att det är stora frågor som man ska hitta svar på. Hållbarhets- och teknikutveckling och liksom kundernas behov. Och vi pratade ju tidigare här om kris och katastrof och beredskap, och det finns också en massa andra aspekter. Så här, just-in-time-samhället med att allt lagret är på vägen. Ja.
Yeah.
Det funkar om det finns en väg och våra digitala system funkar. Men om din TMS går sönder idag, så får du ju större effekter än vad det fick när du började 1996.
Ja, då hade man ett A3-ark per dag och så hade man en rad per bil.
Mm. Och skit, den går fram också.
Ja, och sen vänder man över den bilen till nästa dag.
Ja.
Och så hade man detta. Mm. Så trafikplanerar man då.
Mm. Så kontentan av den här du fick inte mycket tid att svara på det heller liksom, men kontentan är någonstans att det här, det kritiska frågor som det finns liksom mycket att prata kring, mycket att göra på för att möta de framtida kraven, både från konsumenter liksom hållbarhet och allt det där mitt i står ni sen.
Ja, hade jag vetat vilken väg vi skulle gå så hade det varit rätt så tacknämligt. Men just nu får man verkligen vara så objektiv som möjligt och lyssna på mycket.
Ja.
Och så vi ser vad vi kokar ner det här till. Vi har ju ett ansvar för våra leverantörer och åkerier som köper fordon för flera miljoner och skriver av dem på 58 år eller vad det må vara. Det är rätt jobbigt att köpa fel drivlinor.
Ja, precis. Och då, nu ska man ju inte väva in politiken, för den kan vi inte styra över. Men det hade också varit lite skönt om det fanns en tydlighet där också, vad som skulle vara spelreglerna kommande 10 år. Men det är väl naivt att tro att vi skulle få det, bara för att vi sitter och pratar om det nu.
Nej.
Vad betyder trygg hela vägen som är att varumärkeslöfte?
Ja, det är en kaos att prata i vinnerlig tid. Men om vi säger som så här, filmen Gladiator, när han håller på att dö och han rider på vägen upp med alléer på sidan och något blåsande, väjande sädeslag på sidorna. Man kan nästan höra fåglar och syrsor och alltihopa. Den känslan med en varm klump i magen, att det känns gött.
Fast levande då?
Den ska det vara, och sen så ska den ju vara en symbios här ifrån kund, åkare, ägare och medarbetare. Som alla på något sätt ska må så. Så
det var en bra målbild. Ja. En bra film för övrigt. Den är, den är 24 år i år.
Ja visst. Den som går. Nej, men just den, där är en väg.
Den är en väg. Den är bra. Några sista här då. Konkreta tips liksom för att bli framgångsrik i ledarskapet, om vi tänker så här. Verktyg som har hjälpt dig.
Ja, men jag var inne lite på den innan faktiskt också. När jag pratade koll på kostnader. Glädje och delaktighet. Det är nog...
Du knyter upp det väldigt bra. För de här sakerna har du återkommit till i flera olika, med flera olika ingångar, tycker jag är intressant. Då funkar de ju.
Ja, jag tror inte... Ja, ett och en ålder, det räcker med några stycken. Ja, men ganska, hålla det ganska enkelt, men ändå ja, att alla är med.
Då blir man ju mentalt stark och ledarskapet blir tydligt. Man kan inte täcka in allt med sitt ledarskap, men man får koll på de sakerna man kan påverka och bidra med.
Förhoppningsvis så finns det någon annan att komplettera än i andra.
På andra sidan. Det är svårt att vara ledare om man är själv i en organisation. Då får man prata självledarskap. Det är en helt, det kanske är ännu jobbigare.
Ja, det får.
Hur gör jag lyssnar för att komma i kontakt med dig, Anders?
Ja, jag finns på LinkedIn och jag finns att nå via GDLs hemsida i så fall.
Toppen, då lägger vi kontaktuppgifterna där i programbeskrivningen. Tack Anders för att jag fick prata med dig, och det här tycker jag var himla roligt. Det blev lite ledarskap, det blev lite framtidsspaning, det blev en hel del om transportnäringen och 1735, det är den äldsta ledaren.
Respekt. Tack för det. Det känns skönt att vara den äldsta.
Ett fantastiskt, fantastiskt spännande bolag. Häftigt att du har fått vara med så länge på en fortfarande bara en pytteliten del av hela resan.
Ja.
Jag tycker det är mäktigt. Tack till dig som har lyssnat på det här samtalet, och prenumerera den på Kloka Ledare så blir det aviserat så snart vi släpper ett nytt avsnitt. Vill du veta mer om du kan utveckla ditt eget ledarskap, så kan vi båda två som tidigare programdeltagare rekommendera alleator.se. Där får man inte bara sånt här gött snack utan konkreta verktyg och lite goda övningar också. Tack och på återhållande.